Hej!
Hej!
Oj, vilket hej.
Okej, vänta. Hej. Hej.
Hej!
Idag ska vi... Nej, jag tänkte så att vi skulle göra en snygga. Vi sa vartannat ord.
Jag visste inte vad du skulle säga.
jag vet, jag bara tänkte att vi kanske... Ja. Nu känner vi varandra så bra att nu kommer vi börja prata.
Ja, just det.
Liksom, synk, okay.
Har du sett när Per Andersson och Måns sjunger vartannat ord i Stad i ljus?
Nej, från, jag såg att de hade en föreställning ihop, men jag är...
Ja, nej, det är från, vad heter det här, musikprogrammet, där det var olidligt spännande. För,
Så ska det låta.
Ja, det var jätteroligt klipp. Rekommenderar jag.
Okej, okay. Ja. Okay, jag ska kolla. Fast vi lyckades ju inte göra det då. Så. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle prata om skolan idag.
Ja.
För jag har ju varit och gjort en intervju med... Han får presentera sig själv i intervjun, för att jag har så svårt att... Så här, vad är det för yrke?
Ja, vem är det egentligen? Svårt att,
ja, så att han får presentera det. Men det är det jag tänkte vi skulle prata om idag. För det är ganska viktigt.
Ja.
Och hur var... Till exempel när vi gick i skolan. Vi gick ju i skolan samtidigt.
Ja.
Inte på samma skola när vi var små. Men vi började i samma skola i sexan, va? Flyttade du?
Yes.
Ja, men hur har du upplevt skolan med ADHD fast utan diagnos då?
Ja, alltså jag har ju alltid haft lätt för mig i skolan i ämnena. Mm. Det har vi pratat om förut.
Ja.
Men jag har ju alltid, skolan har ju varit lite jobbig socialt, och då har jag ändå haft kompisar och haft det bra så, men att det har tagit jättemycket energi. Och det har varit mycket runt det. Och sen så har skolan, även fast jag har haft lätt för mig ändå... Ja, men jag har blivit enormt trött av skolan. Mm. Det har tagit mycket fokus i livet. Liksom.
Det är en, efter menar du?
Ja, efter, men liksom att jag är lättad över att inte gå i skolan nu.
Jag har ju mardrömmar om att jag går om gymnasiet.
Mm-hmm.
Först är det lite mysigt, och sen skiter jag i vissa saker, för jag orkar inte. Jag tror att det är samhällskunskapen brukar jag drömma om. Jag vet inte varför, för det var inte något jobbigt, speciellt jobbigt ämne.
Nej.
Men det är återkommande. Så ofta som jag bara drömmer att jag är kvar i skolan.
Just det.
För jag var tvungen att gå om 3 år till för att de hade bytt system eller något sånt där.
Fy vad jobbigt.
Ja. Det är ju det. Ja. Det är ju jättejobbigt.
Fast gymnasiet kan jag ändå vara så här, det kan jag tycka, som min guddotter går i gymnasiet.
Skulle du vilja gå om 3 år till?
Alltså,
med alla sociala, liksom. Det här, vi gick ju teater båda två, även du var på din skola, men jag var alltid den här kompisen som folk kom till när de hade bråkat med sin riktiga kompis.
Just
och det blev ju, det såg man ju lite utifrån efter ett tag. Att, det här är inte helt rätt hur det här fungerar.
Nej.
Jag vet inte, man fick ju större utrymme när man studerade teater än på högstadiet, där det var bara...
Precis.
Pest och pina, om man bara klarat sig igenom, man bara överlevde.
Exakt. Ja, men jag har liksom mer ont i magen över högstadiet. Gymnasiet,
verkligen.
Tycker jag, där fick jag mera frihet och fick vara mig själv på ett annat sätt.
Men där börjar ju de där sociala strukturerna liksom på allvar på högstadiet.
Ja.
När man säger, ska man börja tjuvröka som alla gör?
Ja.
Gjorde inte jag, för jag tyckte det var skitäckligt. Ja. Men då är det också så här, men du som inte ens rökte, du vet, man blev ju, det var inte så tufft.
Nej. Precis.
Nej, det var ju fruktansvärt. Men sen hade vi ju våran roliga Pär som vi pratade om förut, som gick där också, som var väl lite så här, lättade det lite i alla fall, men
precis, det fanns fler också som
och du och jag.
Ja, men precis.
Men vi hade väl ganska kul också, men det var mest överlevnad. Jag kommer ihåg att jag bara kände att jag svävade ut på månen, alltså jag hade verkligen den på riktigt, den känslan när det var sista dagen.
Ja. Verkligen, jag med.
Och det är så mycket man kan säga om högstadiet. Men det gör vi inte.
Nej,
tycker jag.
Men om man skulle tänka utifrån ADHD liksom, så kan jag nog känna att jag inte blev förstådd i skolan.
Och man förstod ju inte själv heller.
Nej, precis. Nej, men så är det ju verkligen. Och det tänker jag också, det handlar om den tiden i livet, att allting är så förvirrande.
Och man är ung, man är ung och det är liksom,
man är, man är tonåring.
Så man vet inte vad som är vad.
Nej, precis.
Jag
men att det var ingen, alla, på något sätt så blev man lite avfärdad för att man hade bra betyg. Så att man alla
trodde
att allt var bra.
Toppbetyg på de två.
Men att det var liksom, då blev man ju, men då, allt är ju bra med dig eftersom du har bra betyg. Typ.
Mm.
Och då, det kan jag känna
nerd.
Att, Ja, så var det ju inte liksom.
Nej.
Men samtidigt
det var svårt
så är
att plugga, eller hur?
Ja, ja det går
jättesvårt.
Inte.
Jättesvårt.
Nej, men det, eller fast på ett sätt, jag kommer ihåg att jag satt uppe så här någon sen natt och gjorde något arbete om någonting. Och,
i sista sekund.
I sista sekund, ja. Absolut. Det skulle in dagen efter, det var därför man satt uppe.
Mm.
Men att, för när jag tänker tillbaka så jag behövde ju liksom inte plugga. Hade jag läst igenom någonting så kunde jag det och direkt när man lyssnade på lektionerna och sådär. Behövde ju liksom inte plugga.
Plugga gick ju inte.
Men ibland behövde man ju producera texter eller ett häfte om någonting så här.
Mm.
Och det gick bra. Jag tyckte att det var kul. Men jag gjorde det alltid i sista sekunden. Så det blev ju ofta sena kvällar och sånt där.
Ska vi ta veckans ord prokrastinering igen då? Ska vi bara köra det varje vecka?
Ja, just det.
Det är lika bra.
Exakt. Ja, det är inte så att det kommer nya. Ja. Nej, men
det är inte så att vi är mångfacetterade.
Jo, det är vi också. För det, men jag känner igen det där som du säger. Att man, för jag har också alltid haft kompisar som har haft en annan bästis.
Mm.
Att man har varit, och jag har känt att jag har varit välkommen i många grupper, men jag har inte varit självklar liksom.
Nej.
Så har det varit i, jag har ju bytt skola ganska, inte många gånger, men att jag jag har varit i olika sammanhang liksom, och då, det har varit så överallt att jag har sett, jag har skaffat mig, men jag tror, jag har också insett som vuxen att jag trivs med att ha det så.
Mm.
Därför att vara självklar i en grupp, det innebär också krav.
Ja, nu trivs man ju jättebra,
ja.
Såklart. Då var man ju inte självklar i sig själv överhuvudtaget.
Nej, nej.
Så då var det ju väldigt jobbigt. Jag använde ju humor som, det var ju liksom min sköld för allt.
Just det.
Så att, och det blev ju som det blev.
Ja.
Nej,
men jag tänker att man då fattade ju inte jag att det var en strategi, utan jag har ju varit ledsen över det hela tiden, för det, har ju det finns ju en norm att man ska ha en bästis eller man ska ha sitt gäng. Det är så här, och jag tänker så här, amerikanska high school filmer och det, alltså så här, det var ju ändå det vi växte upp med, att man skulle vara.
Men jag var ju i det här gänget.
Ja.
Fast jag var ju inte där. Jag har hört det efteråt att de har sagt, ja, så det var, du var ju liksom egen, fast du var ändå där. Alltså, det har varit svårt att förklara. Mm. Men jag hade det jag ville på mig till exempel, och då var det så här, men så där kan du inte ha, var det någon som sa, och så var en annan i gruppen som sa, men låt henne vara som hon vill. De grejerna, det blev liksom, just det. Jag vet inte hur man ska jämföra med de här high school-filmerna, men vem jag var där i den gruppen.
Ja,
men det är den här individen som liksom,
ja,
nördiga tjejen som hade glasögon på, så tar man av sig dem och så är hon skitsnygg.
Ja, exakt.
Nej. Precis. Nej, jag vet inte.
Det var hon som åkte på, vad heter det, spelläger.
Ja.
Flöjtnörden.
Ja, just det, nu tänker jag på det. Nej,
Nej. Ja. Ja, nej, kanske inte. Men jag spelade flöjt.
Klarinett.
Mm. Ja. Och det var på de där lägren som allt roligt hände ändå.
På riktigt?
Ja, på riktigt.
Scoutlägren då?
Ja.
Oj, oj, oj.
Verkligen. Ja, men det var ju där fick man ju vara någon annan. Det var ju så himla skönt att ha den där sammanhangen.
Ja, precis. Man var inte i samma gruppkonstellation. Eller, samma sammanhang.
Nej, det var så himla skönt. Och jag vet, sen var ju jag scoutledare en massa år. Efter att jag var liksom scout själv. Och då, alltså jag tycker att jag kände igen det hela tiden, de här ungarna som kommer som inte passar in i att ha en, de vill inte hålla på med någon sport och de vill inte prestera, de är redan, alltså där kan jag ju se att jättemånga hade ADHD efterhand, att man då var det så skönt med scouterna där man inte behövde prestera, vi var ju inte ens speciellt scoutiga utan vi bara så här, hade ungarna där en gång i veckan och så kunde vi pyssla en gång eller åka och bada eller
scoutlägren var väldigt scoutiga.
Ja, sen åkte vi på läger, precis.
Man kunde ju bygga saker.
Ja, då byggde man saker och man täljde
utan någonting.
Ja. Och det var kniv, man liksom täljde med kniv eller man gjorde eld och så. Så att absolut vi var scoutiga så, men inte hela tiden. Men där var det många som trivdes med det, att det var prestationsfritt.
Ja, man behövde bara vara lite snäll. Friare.
Ja. Att det,
det är nog det viktigaste, att träna på att vara sig själv, inte att bli jättebra på en sport egentligen.
Verkligen. Och det, jag tror på det där att ha andra sammanhang än skolan, att skolan är inte är enda, utan man kan träffa andra kompisar och man kan göra saker, andra saker som inte handlar om samma sak liksom.
Men nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på intervjun med Fredrik som kommer att vara uppdelad i två delar faktiskt. Så att jag, Jossan, du ska hinna reagera. Då säger vi välkommen till Fredrik Svensson.
Tack så jättemycket.
Jag lärde känna dig som rock- eller metaljournalist. Kanske man ska säga.
Just det.
Och det är ju inte riktigt det vi ska prata om idag.
Det är inte därför vi är här.
Nej. Inte därför vi är här. För att vi ska prata om skolan och ADHD i skolan i det här avsnittet. Du kan lite om det här. Kan du berätta lite om din bakgrund?
Alltså nu idag, sen 20 år tillbaka, så har jag sysslat med skolutveckling. Hjälpa och utveckla rektorer och lärare och allt möjligt inom någon slags nytänkande eller utveckling eller till någon slags modernt sätt att lära som passar dagens samhällsutvecklingsnivå. Och det började med att jag blev rektor i Botkyrka. Mm. Och innan det så jobbade jag i Försvarsmakten som officer och sen pluggade på universitetet, tröttnade på det och sen...
Så du har gjort lite annat än att skriva om rock?
Och sen jobbade jag i IT-branschen under de här IT- och boom-åren. Typ så här. Och sen blev jag rektor för en grundskola i Botkyrka som på ett bananskal.
Du har en jättetung ryggsäck. Eller kanske inte så tung att bära, men den är fylld, väldigt fylld med
välfylld erfarenhet. Och ibland såklart tung också, av andra orsaker såklart.
För det är ju också så att du också har ADHD.
Ja.
Och när förstod du det? Vi är ju liksom en äldre generation.
Det har ju någonstans växt fram över åren. Att man alltid har gått med en molande känsla i magen att varför kan jag inte slutföra någonting, varför klarar inte jag saker som alla andra,
och som att vara officer till exempel, det klarar ju alla andra. Nej, vänta, det var du som klarade det.
Jo, men alltså det är ju mer att jag har ju bara ägnat mig åt saker som jag absolut 100% är intresserad av och det som fångar mitt intresse, då går det ju bra.
Ja.
Men saker som inte fångar mitt intresse, då blir ju inte så spännande, kan man säga.
Hur gick det för dig själv i skolan?
Med grundskolan, ettan till nian, klarade jag mig ju okej. Liksom. Mm. Sen på gymnasiet så blev det ju betydligt svårare. Mm. Så där flunkade jag ju totalt.
Okej. Okay. Mm. Så då plockades det inte upp när du var?
Nej, men då var det ju mer att man var den här lata, ohängda pojken som satt i korridorerna. Mm. Därför att man stod inte ut. För att det var för svårt och för oinspirerande. Liksom.
Alltså jag tänker på att vad gör skolorna för att fånga upp elever idag? Kanske till och med sådana som du som inte hade några problem men där det kommer senare. Vad liksom, görs det någonting i skolorna?
Ja, men det som är problematiskt när man pratar om skolan och hur skolan gör och så vidare. Mm. Det är ju att skolan är ju Sveriges största arbetsplats. Det där gör ju att det är omöjligt att svara på. En del gör det jättebra och löser uppgiften eller uppdraget som man har enligt styrdokumenten.
Okay.
För våra läroplaner och så vidare säger ju att undervisningen ska planeras, genomföras och utvärderas utifrån individens individuella förutsättningar. Det är grunduppdraget. Ja.
Och där är det egentligen, låter
bra. Ja, men där är egentligen svaret. Men men sen är det ju en kunskapsresa som personal i skolan ska göra också. Och lära sig att förstå vad de här funktionsvariationerna som vi pratar om
handlar om. Alltså är den här planen för NPF? Eller, alltså det är inte individuellt att det är för alla olika?
Den är för alla. Olika,
ja, den är för alla, vilket kanske då gör att det inte blir för någon. Om man inte har tillräckligt med erfarenhet. Alltså det är jättesvårt. Det är enormt mycket barn som går i skolan i stora grupper. Man kan inte liksom begära så mycket. Men, och jag vet inte vad jag vill komma fram till här.
Jo, men skälet till att man har den här skrivningen, det är ju därför att de som har skrivit den här läroplanen och så vidare har ju en förståelse för att alla barn kommer från olika hemförhållanden.
Mm.
Bor på olika platser, olika områden i städer eller ute på, mm, i landsbygden. Alltså har de en egen historia med sig in. Och beroende på om man har vuxit upp i familjekonstellationer där man har en akademisk god resurs, som man brukar säga. Alltså, mm, akademiska föräldrar. Eller om man är vuxit upp i föräldrahem med, där man inte ens själv kanske har gått ut grundskolan.
Nej.
Då har man olika förutsättningar.
Ja, naturligtvis.
Och det betyder att uppdraget till skolan är att man ska ta hänsyn till detta.
Mm.
Så det har egentligen ingenting med NPF att göra.
Ingenting.
Utan det har med andra variationer, mm, som människor har.
Mm. Har den här planen alltid funnits?
Ja, den har funnits sedan, skulle jag säga, början på 90-talet.
Har den utvecklats på något
den
sätt?
Den har ju, inom den här frågan så har den inte utvecklats nämnvärt, utan det, mm, har varit hela tiden. Men man ska då komma ihåg att var skolan kommer ifrån. Skolan kommer ju ifrån ett synsätt på barn och på lärande där det räckte med att man har en kateder och så ger man eleverna möjligheterna att lära sig.
Mm.
Om de inte tar de möjligheterna så är det deras eget val. Så det är den sidan, ja, skolan kommer ifrån. Sen förändrar man det här på 90-talet och skulle vara det här individanpassade.
Mm.
Mm. Så att där är det ju en kunskapsresa också. Så skolkulturen, mm, sitter ju hårt. Det är, ja, tufft att lära sig detta. Mm.
Ja, Josefin, nu ser jag att du har suttit och hållit dig.
Ja,
alltså har du saker att säga?
Jag blir så engagerad av det här ämnet. Jag vill säga jättemycket om det han säger. Ibland kan jag känna att man liksom tappar ansvaret själv också som elev eller som förälder, att allting är skolans ansvar. Jag kan känna att föräldrar har för mycket att säga till om. Men det är en annan diskussion. Men att, för att skolan har också massa, att man är bra på många saker. Men att man liksom hela tiden ska vara så lyhörd för vad föräldrar tycker. Så att man inte får göra sin grej.
Vad menar du med sin grej?
Ja, men som i förskolan till exempel. Då fick vi enkäter hela tiden om vad vi tyckte om allting.
Ja, du och som då, förälder, inte som
barn. Ja, som förälder. Precis, inte som barn utan som förälder. Och då så ska liksom de hela tiden jobba för att föräldrarna ska bli nöjda. Och det, ibland kanske det inte är det som är det bästa för verksamheten och för barnen. Att göra alla föräldrar nöjda som vill olika saker.
Nej, det känns ju som att det är ett helt omöjligt uppdrag.
Ja, precis.
Att göra alla föräldrar nöjda.
Ja, men exakt. Och att man i så här, fast jo, så här, jag är kluven i det här. För att i skolan, så det är klart att skolan tjänar jättemycket på att hitta vad är den, hur lär sig den här eleven.
Mm.
Vi pratade i morse om min son gick, eller går ju i åttan nu, men när han gick kanske var sexan eller något, då hade han hade vi diskussioner med lärare som hela tiden hade långa genomgångar, och så tyckte han att man skulle anteckna det han sa, och då hann inte min son med och anteckna.
Mm.
Och då blev allt hans fokus gick åt att hinna skriva. Han kunde inte skriva så fort. Så att, och vad ska jag skriva? Och han greppade inte riktigt det med vad man ska anteckna och inte. Och då skrev han av det han skrev på tavlan. Och då skrev han jättemycket på tavlan och han hann inte med. Och, och vi försökte liksom, men kan han inte få fota det du har skrivit på tavlan efter? Mm. Han lär sig mycket bättre om man bara får lyssna.
Mm.
Och säga nej, alla ska göra så här och alla ska följa det här.
Men då blir det ju tvärtom istället. Det, ja, känns ju helt fel.
Precis, och nu har ju den läraren slutat och nu har han A i det ämnet.
Mm.
Det handlar liksom inte om att han inte hade lätt för ämnet eller svårt för ämnet, utan det handlar om att han inte lär sig bra på det sättet. Och det,
men det är elevens behov. Inte precis. Föräldrarnas.
Ja, men exakt, det är elevens behov. Så att där tänker jag att skolan hade jättemycket att vinna på att vi faktiskt hade lyssnat på föräldrarna eller på eleven.
Ja.
Men jag kan känna att det är omöjligt att skapa en undervisning där alla ska få tycka om allt. Alltså det blir ju jätteblottligt. Självklart.
Men när man just har sådana här problem, för det kände jag också i skolan, att man lyssnar och
man lär sig bäst genom att lyssna.
Och man vill egentligen sitta och skriva eller rita eller någonting för att kunna hålla fokuset på det man lyssnar på.
Mm.
Men det fanns ju inte utrymme för det när vi gick i skolan. Sen blev det ju på gymnasiet var en annan typ. Det är klart att matematiken eller de ämnena var ju fortfarande ganska likadana, men just i de ämnena som vi hade valt så blev det ju mycket lättare.
precis.
Och ja, men, få bra betyg. Alltså man behövde inte ha någon speciell strategi, utan det gick ändå för att man fick lära sig på sitt sätt.
Exakt. Jag vet, i gymnasiet så hade jag en mattelärare som också var musiklärare. Och han såg ju matte som en konstart. Och han hade alltid klassisk musik på mattelektionerna. Och han, du vet jag, speciellt en lektion där jag pratade jättemycket den här lektionen. Och efter lektionen, som vanligt när man har pratat mycket, så gick jag och hade, var så här, oh, nu störde jag nog. Men för mig var det så, när jag räknade matte, det gjorde jag bäst om jag pratade samtidigt. Så efter lektionen så gick han fram.
Det är för de andra.
Ja, det är ju precis. Det är otur för de andra. Mm. Men efter lektionen så kom han fram till mig och sa han, gud vad du jobbar bra idag. Du fick jättemycket gjort. Och det var så fantastiskt att bli sedd i det. Jag visste ju redan att jag hade pratat för mycket. Det hade han inte behövt, det behövde han inte säga. Men att han såg att jag hade gjort jättemycket, det var så fint. Och det var, han fattade hur jag lärde mig. Det var så coolt.
Så det kan ju hänga väldigt mycket på läraren också som individ. Och inte på ett styrdokument.
Exakt. Men, och det är väl det Fredrik försöker säga, tänker jag. Att det är så olika. Olika på olika skolor, olika på olika lärare. Och att det inte går att säga att skolan gör sig eller så.
Nej, att det är så oerhört mycket barn, oerhört mycket lärare. Ja. Det går inte. Och barn från olika bakgrunder.
Exakt. Och lärare med olika bakgrunder.
Ja, absolut.
Så det är ju absolut spretigt. Liksom. Mm. Men sen kan det ju finnas ändå vissa strukturer som återkommer och som påverkar.
Ja.
Man hittar ju inte det man inte tittar efter. Man tittar ju efter hur funkar lektionerna bra, stör man eller inte, lämnar man in det man ska, alltså där. Och det, man kanske lämnar in det man ska, men att man skulle hade gjort det 10 gånger bättre om man hade fått rätt förutsättningar.
Man går inte att tala om för läraren att man har suttit sista kvällen precis innan och gjort allting.
Nej, det kanske man inte gör.
Sista sekund. Man precis. Talar inte om att man har strategier heller.
Nej.
Man vet ju knappt om det egentligen.
Precis, nej men verkligen.
Men jag tror att vi pratar mer om strategier i ett annat avsnitt, för det är ju för båda oss ett ganska så stort ämne.
Absolut, för alla.
Ja, hur vi har klarat oss.
Ja, men verkligen.
Vi pratar ofta om det.
Ja.
Och så lyssnar vi på resten av intervjun med Fredrik nästa vecka och reflekterar även då lite.
Precis, det är svårt att sluta, man blir så engagerad, tycker jag, när man pratar om skolan.
Men det är så viktigt ämne och det är ganska tungt, och jag tänker att det blir
vi tar det lite nästa vecka.
För mycket, lite för långt, så att vi
absolut
delar upp det helt enkelt i två viktiga avsnitt.
Absolut.
Ja. Jättebra.
Tack för idag.
Tack, tack. Hej.
Hej då. Du har lyssnat på Halva meningen med livet.
En podd om livet ur ett ADHD-perspektiv.
Med mig, Josefin Jakobsson.
Och mig, Therese Stefansdotter Björk.